Ja, jag ska tala över det här ämnet i andens kraft. Del 3 är vi på nu. Och det var så här att när jag predikade del 2 så bröts inspelningen. Så jag känner att jag behöver repetera lite. Det bröts efter, jag vet inte om det var 25-26 minuter. Så jag kommer bara att repetera lite ifrån det. Men först så skulle jag vilja bara citera lite. Jag antar att de allra flesta av er vet vem Frank Mangs var. Ja. Och han kom ju från Missionsförbundet. Och han berättar om en dag på Öckerö. För många, många år sedan. När han besökte en uppbyggelsekonferens på Öckerö. Och jag nu vet jag inte exakt vilket årtal det var, men det var den gången när han blev döpt i anden. Jag tycker det är så fint att höra hur Frank Mangs blev döpt i anden. Det var ju inte bara pingstvänner då, utan det var ju andra som kunde bli döpta i anden också faktiskt. Då står det så här, det var ett möte där han var på. Han var ju där naturligtvis för att tala. Allt gick som vanligt i början av mötet. Man sjöng och bad. Och så var det Mangs privata värld var på grund av andedopet. Och trots det uteblivna vattendopet, för han var besviken för han skulle ha döpts i vatten och det blev inte så. Så var han ändå full av sång och tacksamhet. Och så kom orden från mötesledaren att nu var det dags för Frank Mangs att tala. Och jag citerar Mangs från boken. Jag började tala, men det kändes som att tugga torr halm. Har ni varit med om det någon gång? Jag tystnade och erkände öppet att jag inte kunde tala. Det tycker jag var starkt gjort av honom. Att kunna säga det offentligt. Jag kan inte tala. Då började en av bröderna på plattformen tala i tungor. Nu började förvandlingen i atmosfären. Och när sedan uttydningen kom fick jag hugga tag om de två mässingsknapparna på talarstolens sidor för att vara säker på att kunna hålla balansen. Så starkt kom Guds ande över Frank Mangs. Han fick hålla sig i talarstolen. Jag började tala på nytt och hade väl hållit på ungefär 5 minuter. Man står ju inte och tittar på klockan i sådana sammanhang. Då jag hörde ett skri från sista bänken och såg en man falla handlöst till golvet. Han segnade inte ner utan han stöp. Jag var tvungen att sluta för andra gången och ta upp en kör eller två tills ett par bröder hunnit hjälpa mannen upp på bänken igen. Sedan kunde jag fortsätta precis som ingenting hade hänt. Men vad hade hänt då? Han hade bara blivit döpt till den heliga ande. Och den här gången hade han som döpt klippt till så ordentligt att mannen föll från bänken och förlorade sansen för 1 minut. Jag tyckte det var så härligt att läsa det här. Så kan det gå när Gud döper i den heliga ande. Man kan stupa så rakt och man kan förlora balansen så att man knappt kan stå upp. Men efter det här så fick ju Frank Mangs också kraft på ett särskilt sätt. Vi vet ju att han var en Herrens tjänare fylld av Guds kraft och fick åt välsignelse för många människor. Och på tal om det här att de talar i tungor och på talarstolen där. Det får man ju inte göra idag, vet ni, i många kyrkor. Man får inte tala offentligt i tungor för att det kan skrämma människor och det kan vara lite farligt. Skrämma bort människor, man tror att det är obibliskt, men det var ganska bibliskt på den här tiden och det tycker jag det kan vara idag också faktiskt. Ja, i andens kraft. Det är ju ett ganska tungt ämne jag är inne på nu. Först så talade vi om beroendet att vara fylld av den heliga ande för att få något uträttat i Guds rike. Och utan att den heliga ande verkar i våra liv så är det faktiskt inte så mycket vi kan göra. För vi ser, vi brukar ju hålla oss i apostlagärningarna, och vi ser att det var först när Jesus blev smord och uppfylld av den heliga ande som det verkligen började hända saker i hans liv. Och vi ser på samma sätt med apostlarna. Att det var då det verkligen började hända saker. När de blev döpta i den heliga ande. Och Guds ande över dem. Och förra gången så talade jag lite om villoandar och villfarelse. Och jag talade om att jag berättar om att religiösa andemakter är väldigt intresserade av att se vad vi sysslar med i våra kyrkor och i våra sammanhang. Och det här är ju ganska, det är ett stort ämne. Och när man börjar att studera det så står det ju oerhört mycket om villfarelse och villoläror i Bibeln. Nya testamentet talar väldigt mycket om detta. Och nu vill jag bara repetera lite innan jag går vidare då. Jag ska läsa ifrån första Timoteus. Det var där jag det klippte av förra gången.
Kära lyssnare, här skedde exakt samma sak som vid Bitte Westbergs förra predikan den 5 oktober. Inspelningen avbröts precis när hon på nytt skulle läsa första Timoteus 4:1. Detta upplever vi som något synnerligen anmärkningsvärt. Hur sannolikt är detta? Inspelningen återupptas den här gången efter ungefär en minut. Men jag läser här de två bibelverser som Bitte läser under avbrottet. Första Timoteus 4:1 och Titus 3:10. Bitte kommenterar det som skett i början av sin nästa predikan den 2 november. I första Timoteus 4:1 står det, och det är alltså det här som har avbrutits två gånger nu. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Bitte läser också Titus 3:10. En villolärare ska du visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång. Och inspelningen återupptas när Bitte läser slutet på den versen.
Visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång, står det där. Och sen vill jag faktiskt läsa ifrån Galaterbrevet. Det är också när Paulus skriver till Galaterna. Galaterbrevet 3, vers 1-3. Galaterbrevet 3, 1-3. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet, säger Paulus. Här ser vi ju väldigt tydligt att de till och med hade tagit emot, galaterna hade tagit emot anden alltså. De var ju till och med andedöpta. Och ändå så hade de låtit sig förhäxas, står det här. Vem har förhäxat er, säger Paulus. Alltså, vem har kommit in med ett annat budskap, en annan lära till er? Och så vill jag repetera lite om religiösa andemakter som kommer ju och rör sig, som jag sa, i församlingarna för att bryta ner Guds verk. Det är ju andemakter, och då tycker du kanske att det låter lite otäckt att det finns sånt i församlingarna. Men det är inget, det Bibeln talar om att det är så. Och Gud har gett oss kraft att stå emot det. Och vi har varit alldeles för rädda att undervisa om de här sakerna. Det är precis som vi sa, vi måste ha kunskap, för annars går mitt folk vilse. Mitt folk går under brist på kunskap. Om vi inte vet vad det är vi rör oss med och vad vi rör oss ibland. Ja, men de makterna vet vad de gör. Och då behöver vi som Guds armé och Guds folk verkligen veta vad det är vi sysslar med. Och religiösa andemakter, ja, det kan ju te sig på ett sånt sätt som kommer i församling, kan ju te sig på väldigt många olika sätt naturligtvis. Men jag kan ju bara ge några exempel. Att man till exempel, man är på gång i församlingen, Gud håller på att göra någonting. Men så helt plötsligt så gör man felaktiga eller förhastade beslut i frågor som rör församlingens framtid. kan vara att någon kommer med förslag som leder i en helt felaktig riktning. Det kan vara ekonomiska svårigheter, falska rykten, lögner, förtal, osämja och osunda relationer. Det är sånt som alltså, andemakter kan komma in. Och vi är så naiva och blåögda så vi ser inte det. Man talar om till exempel att man inte kan göra se eller så. Man vill gärna flytta på bönemötena när det blir för härligt på bönemötena och folk börjar komma och det börjar hända saker. Då vill man gärna säga att nu ska vi ha bönemöte en annan dag, för det här, det går inte, vi måste flytta. Jag känner att vi ska göra det här, ungefär så. Eller att det är för långa möten och för långa predikningar, just det, på tal om det. Kanske ska titta på klockan så att jag inte predikar för länge nu. Ja. Det kan vara att man inte, som jag sa förut, får be högt. I vissa församlingar får man ju inte profetera. Men man måste gå fram och be om lov och få göra det när Herren talar. Man är rädd att man skrämmer bort de icke-kristna om man talar i tungor eller profeterar. Och istället för spontanitet och glädje så blir det kontroll. Kontroll och manipulation kommer inte ifrån Jesus. Utan kontroll och manipulation kommer ifrån den onda andevärlden. De här andarna vill gärna lägga locket på och styra församlingen. Det blir tyst och folk blir försagda. Rädda att brukas i gåvorna. Det kommer in fördömelse och förkastelse i församlingen. Men det kan också vara precis raka motsatsen. Och det har vi ju sett exempel på och hört talas om. Det kan vara fanatism, alltså man blir fanatisk i starka karismatiska yttringar som betonas och blir till praxis. Alltså man kan inte ha möten om inte man har ett visst mönster i mötet. Om man inte dansar och jublar i varje möte så är inte Gud där, till exempel. Det kan vara falska yttringar i tungotal och falska profetior. Kan till och med vara falsk sång i anden och allt möjligt. Det är bedragande andra som kommer in och överbetonar vissa karismatiska yttringar som inte är från rätt källa. Det är viktigt att vi hämtar kraft från den rätta källan. Det här är något som man kan säga är bedragande andra som kan komma in. Och den som är bedragen eller den som liksom verkar, kanske kommer in i församling, vet oftast inte ens om att man bedrar. Man är själv bedragen och bedrar därför andra. Och här refererar Bibeln till det här som jag säger nu, till antikristande. Det talas mycket om antikristande i Nya Testamentet. Och där kommer det då in en lära som på något sätt förnekar eller förvränger Jesu person, hans natur och verk. Och jag skulle säga att det farligaste, det absolut farligaste med villoläran, villfarelsen, det är att den är så otroligt lik sanningen. Det är svårt att skilja det åt. Det är ju så att det kan vara, det mesta kan vara rätt, men så kommer det in något. Och det är så det sker. Det kommer in en lära, eller det kommer in så lite. I en sund förkunnelse helt plötsligt så kommer det något. Så när människor sitter med vidöppna hjärtan så bara tar man det till sig. Och så har viloläraren sått in något i ens hjärta som man tror kan bli till en sanning då, va? Det är så lätt gjort. Det är därför det är så viktigt att vi alltid grundar allt vi säger och gör på Guds ord. Jätteviktigt. Alltså det är så att man väljer hur mycket av Bibeln man egentligen vill tro på. En villolärare väljer hur mycket av Bibeln som han vill tro på. Villolärare kan man säga, det är, man kan sätta likhetstecken vill och lära med utväljande. Det är ett utväljande. En vill och lära accepterar delar av Bibeln. Alla vill och lära menar sig utgå från Bibeln. Och alla citerar Jesus Kristus. Men man bestämmer själv hur mycket av Bibeln man vill tro på. Eller hur man vill tolka den. Det är det som är så farligt. Och det är faktiskt så att Gud ber oss inte bestämma det här själva. Han säger att Bibeln är hans eget ord. som är inspirerat av den heliga ande och att vi ska tro på hela Guds ord. Det grundläggande tecknet på en villolära kan uttryckas med orden de till och med förnekar den herre som har köpt dem. Så det är farliga saker när man börjar gå in på de här områdena. Men här är det en fråga om ett förnekande av Herren Jesus Kristus och hans försoningsverk på korset. Varje undervisning som under sken av kristendom förvränger eller förnekar Jesus Kristus, hans person, natur eller verk, är en farlig villolära. Alltså den förvränger, förvillar och förnekar. Alltså oftast så förnekar man inte Guds ord. Det vore allt för uppenbart om någon kom in och sa här nu genom dörren, jag är Messias. Då skulle vi säga, det är du inte. Alltså så enkelt är det inte. Eller att där, gå in till det rummet för Jesus är där. Och så sitter det en gubbe där inne. Men så är det inte, va? Utan det är mycket mer vanskligt alltså. Det är mycket mer, jag ska säga, fördolt än så, va? Det finns en dold agenda i detta. Det finns någonting under ytan. Oftast förnekar man inte Guds ord, men man lägger till och gör en lära av dessa så kallade sanningar som är mänskliga påfund och som Bibeln säger faktiskt är onda andars lära. Det är det. Vi säger att det finns inga avgudar. Det finns egentligen inga andra gudar. Det finns bara en gud. Men Bibeln talar om avgudadyrkan. Och saker som vi tillber. Och saker som vi går in i. Av okulta slag eller vad det än vara må. Så finns det, ska du vara säker på, onda andars lära bakom. Det finns onda andemakter bakom. Och det är därför som Bibeln säger till oss att vi ska inte ha något med det att göra. Därför att då tar vi emot en lärare från onda andar, va? Och det har ju inte varit så vanligt i vår kultur. Det har mer varit vanligt i andra kulturer i världen. Vi har ju hört klart en del om det med tanke på att vi sände ut många missionärer till Afrika. Där fanns det ju mycket avgudakultur. Jag tänker mig att det fanns där nere där du kommer ifrån, Maria, också för mycket utav det. Andra Johannes 9 säger, den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Så allvarligt är det. Alltså om du inte förblir i Guds ord och i Kristi lära utan du går utöver den, så har du faktiskt inte Gud. Så står det. Jag ska inte ta allt det här som jag har med papper. Vi får ta det en annan gång. Men vi ska fortsätta i alla fall att läsa ifrån ordet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi grundar allt det vi säger och våra uttalanden på Guds ord. Det är jätteviktigt. Vi behöver mer än någonsin söka i ordet och leva av ordet och söka sanningen i Guds ord. Därför så ska vi läsa nu också ifrån första Johannes brev, det andra kapitlet och vers 18-19. Kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Lägg märke till vad han säger nu. Från oss har det utgått. Men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. De här som utgår ifrån oss, ja, församlingen. Från början så fanns de där i något slags samarbete med kyrkan eller församlingen eller i kyrkan och församlingen. Men på något sätt så har man lämnat sammanhanget. På något sätt så finns man i utkanten någonstans kanske. Man kanske fortfarande har en koppling, men man finns inte med mitt i längre. Antikrist, ande som det talas om här. Anti, ja, det är ju egentligen mot. Men man kan också översätta anti till istället för. Alltså antikrist istället för Kristus. Då förstår man bättre vad det handlar om. Det är det här som antikrist, han står emot Jesus. Varför? För att få honom ut ur församlingen. För att byta ut honom. Dessutom vill antikrist ande ersätta Jesus med en falske Kristus. Jag tycker att man ser rätt mycket av det idag. Att man byter ut det levande, rena budskapet. Man byter ut Jesus mot en annan Jesus. Mot ett annat evangelium som egentligen inte Bibeln talar om. Om du verkligen tänker efter och öppnar dina ögon så kan du se. Nu tillvänds vi väldigt sakta, för det är sånt här som smyger in. Därför att fienden är ju listig. Det smyger in liksom i våra sammanhang. Men det är ju så. Alltså han är listig. Han är mycket smartare än vad vi är. Och vi får vara väldigt vaksamma på de här områdena. Så att vi verkligen får den helige andes ledning i att se detta. Vad som håller på att ske. För det som jag sa, det är inte så enkelt. Att vi säger, eller att antikrist ande kommer in i församlingen genom någon och säger, nu kastar vi ut Jesus Kristus, Messias, den levande Gudens son, och så sätter vi in den här personen istället. Så enkelt är det ju inte, utan det smyger in i andra läror. Det är därför, när Bibeln talar om det, så vi ska vara vaksamma över att Jesus byts ut genom olika gärningsläror till exempel. Du kan inte bli frälst av tro. Så enkelt är det inte. Vi talar ju till exempel väldigt lite idag om omvändelse i våra kyrkor. Det är väldigt sällan man hör ett levande, radikalt budskap där man uppmanar människor att omvända sig från sin synd. För vad händer annars? Och annars så går det ju evigt förlorat. Man talar sällan om helvetet längre, va? Man talar ju sällan om vart människor är på väg. Och där har blivit en ljummen, blaskig soppa som inte gagnar till någon själs frälsning längre. Det är så pass allvarligt. Det är därför vi måste vara en röst som ropar i den här torra öknen vi lever i. Alltså det är så viktigt att vi väcks till liv. Att vi vaknar upp och att vi tar emot Guds ande. Att vi verkligen längtar efter att bli uppfyllda av Guds ande. För att det har blivit så pass urvattnat i kristenheten. I vårt land i alla fall. Jag vet inte, det är säkert så på många andra ställen runt om i världen. Men nu tänker jag på Sverige. Alltså det är ett så urvattnat evangelium. Så att du blir vilseledd. Bibeln talar ju faktiskt om synd och dom, om rättfärdighet. Bibeln talar ju om frälsning, en omvändelse. Idag lever många i synd och man tänker inte på det. Man reflekterar inte längre över att vi lever i synd. Vi släpper in det ena efter det andra i våra församlingar idag. Det är ju så, vi står inte upp för sanningen längre. Och det här faran ligger. Det är så här antikrist jobbar på sikt. Därför så måste vi vakna upp. Vi måste bli levande kristna på nytt. Det finns ju en del exempel. Det finns ju flera, men jag kan nämna några. Det här läste jag på, vad heter han, Jaretegs hemsida. Bibelfokus hemsida. Han talar om frimurarna, frimureriet, som ju är en okult rörelse. Väldigt okult. Det är inget kristet frimureriet. Som har rötter i det babyloniska riket. Som byggde på enhet på mänsklig grund. Guds dom kom ju över det riket. Människorna splittrades. Och man förde med sig sin avgudakultur ut i världen. Därifrån. Frimureriet har bland annat sin förebild i Isis-kulten. Den fornegyptiska avgudadyrkan. När man börjar titta på var de har sina rötter så har de det där. Och de här okulta lärorna spreds och många blev bärare av det här avfallet genom historien. Många hemliga sällskap. Och jag kan säga att Jesus är i frimureriet en av flera gudar. Alltså det är en utradering av gränser mellan religioner. Religionssynkretism. Och frågan är hur vi ställer oss till frimurarorden idag. Det är ju så pass många, och många i våra kyrkor och församlingar som är frimurare. Och då kan man ju då också undra att, jag säger att från oss har det utgått. De tillhörde oss en gång. Och det är här man kan se många stora rörelser som har uppstått på grund av att det har kommit in en annan lärare och en annan ande. Jag kan säga att Joseph Smith, mormonernas grundare, han kom ur en evangelisk väckelse. Han fick besök av en ängel eller en ande med uppenbarelse som ledde till villfarelse och villolära uppstod. Han var frimurare. Charles Russell, Jehovas vittnens grundare, kom från reformerta kyrkan. Han fick också änglabesök. Nu råkade han också vara frimurare. Jag säger att anledningen till att jag citerar att de var frimurare, det är att här har ju djävulen en väg in. Det är ju det som är så viktigt, att vi stänger dörrarna, va? Här finns det en väg in. Så finns det en kvinna som heter Mary Baker Eddy, Christian Science grundare. Hon kom från reformerta kyrkan. Fick också en uppenbarelse från Jesus att det var bara det andliga som var det verkliga. Gnosticismen alltså. Hennes make var frimurare. Ja, vi skulle kunna räkna upp flera som är frimurare som idag, om vi skulle räkna upp en del namn skulle säkert chocka er. Jag kan säga att Robert Schuller i Kristallkyrkan, han är frimurare av 33 graden. Han förespråkar yoga och så vidare. Ja, Rick Warren är också en som jag höjer en varningens flagg för. Han har ju gett ut mycket böcker, en stort namn i USA. Politiker, ja. Ja. Ja, det finns, jag skulle kunna räkna upp många namn. Men här fanns en ingång. Men de började i den kristna kyrkan. Det är det som är så skrämmande, va? Att det började där. I andra Korinthierbrevet ska vi läsa från nu då. Andra Korinthierbrevet. Det är 11 kapitlet. Så säger Paulus igen. Paulus talar ju mycket om det här. I andra Korinthierbrevet 11:4. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni tar emot en främmande ande. Eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot. Då fördrar ni det bara allt för väl, säger han. Alltså han varnar ju för detta. Och vi kan ta ett annat exempel ifrån Apostlagärningarna, det 13 kapitlet. Det är inte så uppbyggligt det här. Men vi måste undervisa om det. Jag tror att det är jätteviktigt att vi gör det. Att vi vågar titta på vad Guds ord säger. Varför ska vi läsa bara det som är saligt och härligt? Och vi tycker, ja, nu har vi varit på ett härligt möte. Nu kan vi gå hem och säga halleluja. Varför inte ta de här bitarna också som Bibeln talar så mycket om? Låt varna er. Liksom, vi måste stå upp för sanningen. Då läser vi från Apostlagärningarna 13 och vers 4. Det handlar om när Barnabas och Saulus kom till Cypern. 13 och 4. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleukia och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom. En falsk profet vid namn Bar Jesus. Han hör till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom. Det här, det är hit vi behöver komma. Här stötte han på en falsk profet som bedrev trolldom, som är en stor synd enligt Guds ord. Då uppfylldes Paulus av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Se, nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. Och i samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro. Slagen med häpnad över Herrens lära. Alltså, det här är ju apostlagärningarna. Apostlagärningarna är ju vår tid. Men ser vi sånt här hända idag? Alltså, det är ju ganska allvarligt. Alltså, att Paulus säger till honom: du ska bli blind en tid. Nej, men så kan man ju inte göra. Så får man ju inte göra. Jo, den helige ande kom över, uppfyllde Paulus. För att detta skulle ske. Och för att det skulle bli till varning. Och här ser vi att landshövdingen kom faktiskt till tro när han såg detta. Landshövdingen. Vi har blivit rätt så tama och mesiga, tror jag. Med tanke på vilken kraft det är i den helige ande. Men en sak ska vi vara helt förvissade om. Vi kan aldrig använda oss av Guds ande. Vi kan aldrig bestämma vad Guds ande ska göra. Vi kan aldrig befalla den helige ande. Det är när den helige ande kommer över oss. Men då är det Guds vilja som får ske. För om vi skulle börja använda oss av någon ande i att uttala förbannelser över människor eller saker över människor, då är vi ju ute i trolldomssynd. Alltså. Det är ju häxkonst. Att göra så. Det får vi ju inte göra. Men när den helige ande kommer över oss, så kan han verka genom våra liv. Vi ska läsa från Apostlagärningarna 16 också. Tycker att det är ett bra exempel. Apostlagärningarna 16 och 16. Här handlar det också om Paulus och Silas som var på väg till bönestället, står det. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här männen är den högste gudens tjänare och det förkunnar för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden. Lägg märke till att han sa till anden. För Gud, den heliga ande, uppenbarade för Paulus att här var det en ande som skrek. Det var egentligen inte flickan, men det var spådomsanden i flickan som skrek, gick och ropade efter dem. Så säger Paulus, jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick får den ut. Jag är inte så säker på att vi idag hade känt igen i anden, med andeurskiljningens gåva, kunnat urskilja att den här flickan hade en spådomsande. Utan hade någon kommit till våra möten och ropat, kom hit, kom och lyssna på, här ska ni få lyssna på Guds tjänare. Alltså de förkunnar för er en väg till frälsning. Kom, står här ute på gatan och ropar, välkomna in. Jag är inte så säker på att vi skulle ha urskilt att det var en annan ande. Men det gjorde Paulus. Och det resulterade i att det blev upplopp i staden. Och det gör det alltid. Har ni lagt märke till det? Om ni läser apostlagärningarna noga. Det är så spännande. Man läser apostlagärningarna noga så ser man att varje gång som Guds ande verkade och var liksom aktiv, då blev det ju upplopp och andra saker. Alltså, här blev ju Paulus och Silas kastade i fängelse. De var ju ursinniga, klart de var ursinniga, för nu kunde de inte tjäna pengar på den här spådomsanden som inte fanns längre i flickan. För det var ju det de hade tjänat pengar på. Så de hade ingen inkomst längre. Jag tror att vi behöver komma tillbaka, brukar jag säga, till apostlagärningarna. När Jesus steg upp i Nasaret, när han gick ut ur öknen i andens kraft, gick han ut ur öknen. Vad hände då? Jo, folk blev ursinniga på honom när han reste sig i synagogan. Demonerna började skrika. Vad har du med oss att göra? Ska du kasta oss ner i avgrunden? Ska du förgöra oss? Skrek demonerna. På pingstdagen, när lärjungarna, apostlarna, hade tagit emot den heliga ande och blev uppfyllda av den heliga ande, vad hände då? Det blev ett styng i människors hjärta. Folk blev också ursinniga. Varför det? Jo, för vart de än kom så vände de upp och ner på hela städer. De störde ordningen. Kan ni inte vara lite tystare? Ni får inte predika om sådana här saker. Och ni får definitivt inte tala i namnet Jesus. Okej, ni får stanna kvar, men ni får inte predika i Jesu namn. Ni får inte tala i det namnet. Det var det som hände. Varför? Därför att Jesus kom ut ur öknen i andens kraft. Apostlarna kom ut ur övre salen i andens kraft. Vad är det då med denna andens kraft? Det är ju den vi behöver. Det är precis det vi saknar. Jag tror på Jesus och vi har en längtan. Men vi saknar kraften i ordet. Vi saknar kraften. Det är för att Guds rike ska bli synligt. För Guds rike är här och nu. Och det är något så speciellt när vi får ta emot andens kraft. Det är något så speciellt att då avslöjas mörkret. När Guds ande får gå ut ifrån människor, när Guds ande får vara som strömmar av levande vatten ut i denna världen, då avslöjas mörkret. Det som finns i människors inre avslöjas, allt det som ligger gömt i mörkret. De onda andarna avslöjas i den helige andes kraft. Därför att den helige ande tvingar fram fienden i ljuset när han får använda oss. Den helige ande avslöjar djävulens identitet i situationer, i världen, i människor. Det är det som händer. Man kan inte stå emot den helige andes kraft. Och jag brukar säga det, om Jesus behövde den helige ande, hur mycket mer behöver inte vi det då? Så är det ju så. Det sa jag förra gången jag predikade det här ämnet. Att när man börjar operera i anden på ett övernaturligt plan, då har man ju med övernaturliga krafter att göra. Och har man då inte dopet i den helige ande, då går man ju i sin egen kraft. Och det blir aldrig samma resultat. När det står upp förkunnare och predikar i våra talarstolar i Sverige, så blir det ju inte samma resultat som när lärjungarna eller när Jesus stod upp och predikade. Därför att om inte vi har den helige ande, så kan inte vi förmedla anden på rätt sätt till människor. Utan då, det som händer då, det är att vi berör människor på ett själiskt plan. De blir berörda. Det är därför människor kan gå ut i en kyrka och säga: åh, vilket fint möte. Nej, det ska vi inte gå ut och säga. Vi ska gå ut ur mötet och ha ångest, höll jag på att säga. Det ska vi inte ha, men vi ska känna nöd och längtan. Förtvivlan över det här religiösa läget vi har i Sverige. Vi ska gå ut ifrån våra kyrkor och känna: käre Gud, nu får vi gå in i bön och fasta. Nu får vi verkligen gå in här och få fatt på den helige ande. Det är så vi ska känna nöd. Inte ångest. Nej, jag tar tillbaka det. Det är så viktigt. För om du har talat bara till det själiska i dig, ja, men då bär du ju ingen frukt för Guds rike. Gör ju inte det. Hur ska vi kunna bära frukt om inte vi är smorda av den helige ande? Och kom inte och säg att smörjelsen inte är för dig, för det är den visst. Den är för alla lemmar i Kristi kropp. För var och en av oss. Det är samma smörjelse. Det är den helige andes smörjelse. Det är inte vår smörjelse. Vi har ingenting med saken att göra, men vi får överlåta oss. Vi behöver överlåta oss på nytt och på nytt och på nytt. Och vi måste vara vaksamma mot de trender och den riktning som kristenheten har tagit i vårt land idag. Det är väldigt allvarligt läge. Väldigt allvarligt. När vi står upp i Guds hus och förkunnar ett evangelium som inte finns i den här boken. Det är någonting annat. Då är det ett annat evangelium. Och då är det inte Jesus vi förkunnar. Om du sitter i en kyrka och du hör att något går utanför. Om det är något du inte känner igen, så var vaksam. Om du hör om sakramentalism och sånt som påstår att du måste gå vissa krokiga vägar för att nå fram till Gud genom att utföra vissa gärningsläror, då vill jag bara varna dig. Det är allvarligt läge alltså. Det är allvarligt att komma in i det. Det enda vi behöver, det är Jesus. Jesus är vägen, han är sanningen och han är livet. Och det finns ingen annan väg. Och har du kommit in på en annan väg i detta, då har du kommit ut kanske det okulta, eller att man kommer ut i något annat. Det finns bara en väg. Och har man försökt att gå en annan väg, så är det allvarligt. Då behöver man få hjälp att komma tillbaka på den rätta vägen. Men tack och lov så finns det upprättelse där. Amen. Jag slutar där för den här gången. Det finns mycket att säga, väldigt mycket i det här ämnet. Vi har bara berört lite grann. Men jag känner också att i den tid vi lever i, när det är så mycket förvrängningar och förvillelse, så är det väldigt viktigt att vi vågar lyfta upp de här sakerna så att vi inte går vilse. Många har gått vilse. Och faktum är, tyvärr, så säger Guds ord att många ska avfalla. Det finns bara en brud. Det kommer att finnas en sköka. Det talar Bibeln jättetydligt om. Och skökan, det är hon som har en gång tillhört, men som har gått vilse, som har gått en annan väg, som har gått ut i något annat. Det är jätteallvarligt och vi måste våga predika om det här. Vi måste våga tala om det. Men det finns en väg, och det är att låta sig uppfyllas av Guds ande. Och det är helt underbart. Så fantastiskt vi har fått ifrån Gud. Han har försett oss med en hjälpare, den helige ande, som har lovat att lära oss allt. Att aldrig lämna oss, utan leda oss till den fulla sanningen. Den helige ande som bor i oss. Men vi behöver låta oss döpas i den helige ande. För då säger Jesus, då ska ni få kraft att bli mina vittnen, säger han. Därför behöver vi söka andedopet om vi inte har gjort det. Och vi behöver, vi som en gång har tagit emot det, behöver verkligen bli förnyade i anden. För att vi ska få se att apostlagärningarna fortsätter att fungera. Jag har aldrig tagit slut ett pågående verk. Och ska vara så tills Herren Jesus Kristus kommer tillbaka. Och det gör han snart. Han kommer snart. Så desto mer allvarligare och viktigare att vi tar emot det som Guds ord säger. Står upp för sanningen. Amen. Amen.